Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben tyresoradion.se. Nu fortsätter vår radioföljetong Kodisbellan, men först en kortare resumé av den första delen. Här skildrades kortfattat barndomen i Vasastan, men framförallt familjens ursprung i Tsarryssland. Kosackernas härjningar tvingar dock den judiska familjen, där familjeöverhuvudet Isak var socialist, att fly, och där Sverige blev resans slut. Dottern Sipa, som senare blev Rolands mor, började som presserska för att bidra till ekonomin. Hon fick också syn på tapetseraren Fritjof Schytt och ett visst tycke uppstod. Sipas pappa Isak ogillade detta starkt. Bestraffningen blev grov aga. Sipa och Fritjof legaliserade sin relation medan det som skulle bli Bertil växte till. Grannen Augusta lärde Sipa svenska maner. De flyttade efter ett tag från Fritjof Unkarslya till Hälsingegatan. Nu kommer del 2. Uppläsare är Sven Lionell.
Möblerna från Fritjofs lya fick räcka så länge, men här fanns ju plats för ett par bokskåp också. Bokskåp, stadsstation. Efter bara några dagar stod ett praktfullt bokskåp i ena rummet. Krusiduller och glasdörrar. I nedre planen fanns utdragslådor där deras lilla linneförråd fick plats. Alla böcker som Fritjof hade haft på gården på vinden i Gamla stan fick inte plats. Han spikade ihop en bokhylla av sockerlådor. Så mycket böcker. Varför? Vem var Fritjof? Tapetserarmästare, ja visst. Men för övrigt. Han var autodidakt. Fram till 30 års ålder hade han studerat praktiskt taget alla filosofer. De flesta var tyskar. En del av den hade han läst på originalspråket. Hans favoriter i böckernas värld blev Hegel, Engels och Marx. Marx Das Kapital var hans bibel. Eftersom Fritjof var ateist fanns det ingen bibel i hans boksamling. Men han hade i alla fall en gud, August Strindberg. Som 22-åring hade Fritjof blivit medlem i Stockholms atletförening, lyfte atletkulor och kulstänger och blev framstående inom denna hantering. Fick många medaljer och fick en kamrat som inte var så dum i branschen. Arvid Andersson, starke Arvid, världens starkaste man då. Fritjof var alltså autodidakt, atlet och frenolog. Ur Fredrik Skalls böcker hade han lärt sig att av huvudets form utläsa huvudbärarens egenskaper. Han hade ett 20-tal små gipsskulpturer på hyllornas framkant i bokskåpet. Varje huvudform visade vilka egenskaper det representerade. På skrivbordet fanns ett gipshuvud av normalstorlek. Där var huvudskålen indelad i olika numrerade fält som visade var olika centra var placerade. Vid familjefester praktiserade han sina frenologiska färdigheter. Helst för att introducera någon ny gäst som de övriga i sällskapet inte kände till. Han blandade ihop fakta med påhittade egenskaper. Med fullständigt allvarligt ansikte hittade han på de mest häpnadsväckande egenskaper hos de handpålagda delinkvitenten. Han kunde säga om en kvinna att hon hade ett onormalt utvecklat amorsinne. Skratt. Men hon hade också ett onormalt stort religiöst sinne som hindrade henne för att leva ut sina sexuella drifter. Ännu mera skratt. Själv var han som sagt mycket allvarlig under dessa föreställningar. På den tiden umgicks man. Flera familjer i bekantskapskretsen turades om att träffas hos varandra på lördagskvällarna. Man umgicks. Det fanns en hel del vänner som var intresserade av borddans som förekom tillsammans med de i vänkretsen som var intresserade av dylikt. Alltså autodidakt, atlet, frenolog, spiritist. Fritjof hade många strängar på sin lyra. Han var dessutom ateist och framförallt socialist. Det fanns speciella vänner som var intresserade av spiritism. Framförallt Oscar Elliot som hade en möbelaffär vid Drottninggatan och som hade varit arbetsplats för Fritjof när han var gesäll. Oscar var medial och hade en väninna som var ännu medialare. När de var med hände verkligen saker. Men vad är borddans för något? Ett runt bord med tre fötter användes vid dessa seanser. Det finns inte finnas några spikar eller skruvar i det. Fyra personer placerade sig sittande på stolar runt bordet med sina händer löst liggande på bordsskivan. Alla de yttre fingrarna på de sittande händerna skulle vidröra varandra så att det bildade en cirkel. Sipa var aldrig med vid bordet. Hon satt i en fåtölj en bit därifrån. Roland, cirka 5 år, kröp in under symaskinen och Bertil, 9 år, gömde sig i Sipas fåtölj. Föreställningen, seansen, kunde börja. Efter ungefär en timme under fullständig tystnad kände det som att bordet rörde sig något och ibland hördes det knäppningar i det. Fritjof, som ledde seansen, frågade då om bordet var färdigt. Ibland kunde det dröja 10-15 minuter innan det kom något svar. En liten vickning eller vridning på bordet visade att det var färdigt. Fritjof frågade då, kan jag få ja-foten? Utan någon manuell påverkan från deltagarnas sida lutade eller vickade bordet på så vis att en av dess fötter lämnade golvet, ja-foten. Sen frågade Fritjof, kan jag få nej-foten? En rörelse åt ett annat håll åstadkom att nej-foten lämnade golvet. Den tredje foten blev räknefoten. Som följd av detta konstateranden kunde frågor av olika slag ställas till bordet, det vill säga till andarna. Man kan säga att bordet arbetade efter samma princip som en modern dator. Svaret på den ställda frågan kunde bli ja eller nej. Vid bokstavering fungerade räknefoten. Ett lyft av detsamma betydde A. Två lyft B och så vidare. Vid bokstavering skedde bordets rörelse mycket snabbt, så det gällde att hinna med att räkna A, B, C, D, men det fungerade. Genom bokstaveringen kunde man få reda på den ande som ville konversera med seansdeltagarna. Under all tid som spiritismen och borddansen funnits har man försökt utröna vad som orsakade bordets rörelser. Ett faktum står då klart. Bordet rörde sig, ej på grund av seansdeltagarnas manuella medverkande. Otaliga andar av kända och okända personligheter besökte Hälsingegatan 3, 2 trappor över gården. Hur kunde de komma dit? En del kom från främmande länder och talade främmande språk. Fritjof försökte vid flera tillfällen komma i kontakt med Strindbergs ande, men denne var kanske upptagen på annat håll. Det ställdes faktiskt ibland en hel del underliga frågor vars svar kunde per telefon eller på annat vis kontrolleras efter seansen. Sådana frågor gällde ofta namn, årtal och liknande. Det visade sig att svaren på dessa testfrågor överstämde med verkligheten. Om någon av deltagarna avlägsnade händerna från bordet för att klia sig på näsan eller så, bröt cirkeln och verksamheten avstannade. Seansen avslutades alltid med att Fritjof beordrade bordet att gå över tröskeln från det ena rummet till det andra. Med en verklighetsfrämmande lutning verkställdes denna order genom en hasande och roterande rörelse. Det var svårt för deltagarna att följa bordet med händerna vilande på bordsskivan. Inkommen till det andra rummet lutade bordet så kraftigt att det inte längre gick för deltagarna att följa med. Roland och Bertil levde inte bara tillsammans med sina föräldrar utan även med andarna efter far- och morföräldrar och deras föräldrar och så vidare. Det var jobbigt. Andar fanns överallt. Det var inte någon bra miljö för spökrädda smågrabbar. 1909, samma år som Bertil föddes, fick Fritjof ett extra knäck som kung Gustav den femte. För avporträttering av kungen söktes en person med kungens kroppsbyggnad. Fritjof nappade. Inledningsvis samlades ett stort antal avlånga herrar på borggården. Ett mindre antal sovrades ut och fick följa med in på slottet där Andersson och hans majestät konungen noga granskade finalisterna. Utöver deras kroppsbyggnad granskades noga deras händer. Kroppsbyggnaden var perfekt och händerna ansågs tillräckligt monarkistiska för ändamålet. Fritjof segrade i finalen. Iklädd kungens frack, behängd med krasaner, ordensband och armband, poserade statisten och avmålades utan huvud. Många besök på slottet med uppställning framför guldpanelen blev det. När det sedan blev dags fick Gustav själv sitta modell och hans huvud plussades till Fritjofs konungsliga lekamen. Det är inte många som har haft en far porträtterad av Andersson. Fritjofs konungsliga verksamhet blev känd i umgängeskretsen och den närmaste omgivningen, vilket resulterade i att han i fortsättningen inte kallades Fritte. Det blev kungen. De allra mest utpräglade lustigkurrarna i atletföreningen kallade honom Ers majestät. I hemmet på en tavla mellan några bokhyllor fanns ett tidningsurklipp som visade atleten Roland Skytt från Stockholms atletförening som vid gårdagens uppträdande lyfte fyra karar på en arm. De fyra männen kopplades ihop med en sele och med hjälp av denna lyfte Fritjof de fyra stadiga gubbarna en bit från scengolvet. I uppträdandet ingick också att riva en telefonkatalog mitt i tu, reta ut en häsko och med bröstmusklerna spränga en kedja. Bilden av atleten omringades av hans brons- och silvermedaljer i blågula band. När atletföreningen hade uppvisning var scenen fylld av atletkulor och kulstänger. Det fanns inga skivstänger då som skrotlyftarna nu har. Men Fritjofs 2 meters långa kropp var inte konstruerad för atletik. Det blev diskbrock, ischias, förlamad i bägge benen, kryckor. Finito atletico. Det var inte roligt för den firade atleten, kompisen med världens starkaste man, att bo 2 trappor över gården och ständigt ha en satanisk värk. En läkare skrev recept på morfin, vilket inköptes på apoteket Stenbocken tillsammans med en morfinspruta. En spruta gav smärtlindring 4-5 timmar, sen började smärtorna igen. Läkaren hjälpte till med nytt recept, salicylpulver med koffein. När det inte hjälpte blev det ett nytt morfinrecept. Fritjof utvecklades till morfinist. Efter fruktansvärda abstinensbesvär fick han läkaren att skriva ut ännu ett recept. Bertil sändes till apoteket Stenbocken för att hämta ut medicinen. Men först hade Fritjof tillagt 2 nollor efter läkarens siffror på receptet. Apotekaren frågade vems receptet var. Det är pappas. Tala då om för din pappa att detta är en normal månadsförbrukning för hela Sabbatsbergs sjukhus. Om man gör så här en gång till och gör anmälan till polisen. Apotekaren strök de 2 sista nollorna och expirerade receptet. Men han ringde därefter till läkaren och rekommenderade stopp för vidare morfinrecept. Sipa trodde att Fritjof skulle bli vansinnig av smärta och abstinensbesvär. Läkaren kom åter på besök. Ordinerade massage. 2 dagar senare kom en dalkulla vägande minst 100 kilo. 100 kilo. Nu började något som gav genljud inte bara 2 trappor över gården utan i hela Hälsingegatan 3. Massörskans och framförallt Fritjofs stönande, stånkande och skrik skulle kunna få vilken bordellmamma som helst att blekna. Sipa och barnen satt i köket och grät. Varje dag i en månads tid stönade Fritjof under kullans 100 kilo utan att någon förbättring kunde märkas. Ekonomin rasade. Pengarna för tapetserarverksamheten hade gått åt till läkare, medicin, mat och hyra. 2 kronor om dagen från sjukkassan och den frivilliga försäkringen i Blomkronan räckte inte långt. Sipa gick till slakthuset på Söder och köpte billig mat. Sipa besökte dessutom Kaplans konfektionsfabrik och fick hemarbete. Hon fick sy västar. Hela dagarna och långt in på nätterna sjöng Singer sin monotoma sång. Det blev familjeråd. Om grabbarna flyttade från sitt rum in till pappa och mamma kunde deras rum hyras ut. En alkoholiserad droskägare hyrde rummet. Han förklarade fullständigt allvarsamt att han inte kunde köra om han inte drack en liter brännvin om dagen. En liter? Ja, det var faktiskt sant. Det var motbok på den tiden. Fritjof hade en månadsranson på 4 liter. Han drack inget själv utan överlät ransonen till, så att säga, behövande. Sipa fick ta hand om spriten. Det var hon som köpte ut. Hon langade spriten till sin inneboende. I gengäld körde han henne en gång i veckan till slakthuset så att hon slapp att gå hela långa vägen dit. Droskägaren erbjöd sig dessutom att betala 10 kronor litern för brännvinet. Strålande affär. Men hur mycket kostade brännvinet i inköp? Jo, en liter renat kostade 3,15, 3 kronor och 15 öre. Kronbrännvin kostade 3,75, men OP var dyrt. Det kostade 4 kronor. 4 liter i månaden à 10 kronor litern. Det var ett bra tillskott i hushållskassan. Men förstås fängelsestraff för langning. Men langning blev aldrig känd för polisen. Den pågick så att säga inom familjen.
Ni har hört del 2 av Roland Schütts bok Kodisbällan, uppläst av Sven Lionell.